Det är måndag morgon och höstrusket ligger över Sverige, men lika glada är vi för det här på Ringvägen 52, för vi får säga god morgon NHL-programmet där vi pratar om det intressantaste i hockeyvärlden. Idag så är Dan Tangnes med för att prata om det här med europeiska ledare i NHL. Vi ska föra NHL-svenskar välja bland pensionerade NHL-legendarer i diverse obskyra uppgifter, och så ska vi också lösa frågan om det är okej för toppspelare att fiska i hockey. Detta och mycket mer ska vi prata om idag. Erik Granqvist är vid min sida.
Jag älskar att fiska, kan jag börja med att säga. Och det känns som nästan som efterfest det här. Det har varit hockeyparty hela helgen. Det har varit otroligt bra matcher. Så kul att snacka hockey med nu en timme framåt.
Så är det. Det är du och jag och Mattias Nordström som ska prata hockey en timme.
Ja, vi ska prata lite hockey. Vi ska prata om det här med fiskandet som är lite intressant. För jag tror, är man mästerfiskare, då får man göra det.
Så är det. Det var en bra krok där, notan. Vi kommer till det senare i programmet, men jag tycker vi går rakt på det som har hänt i natt. Det har ju varit tre matcher, och bland annat så vann Los Angeles derbyt mot Anaheim. Adrian Kempe, målskytt.
Ja, det är firma Kopitar Kempe. Det är en mästerlig passning av kaptenen som via sargen serverar Adrian Kempe, som kommer in, lägger det mellan benen på Dostal. Tredje målet för säsongen för Adrian Kempe, sjätte poängen.
Så är det. Om vi ska prata siffror om Kempe, det som står ut för mig, 107 mål sedan hösten 21, alltså tre säsonger tillbaka i tiden. Mattias, tredje bäst av alla svenskar under det tidsspannet efter Filip Forsberg, William Nylander. Men det känns inte som att vi pratar om Adrian Kempe i det sammanhanget. Han känns som nivån under. Är det rättvist?
Nej, det är inte rättvist. Jag har ju bra kontakt med alla i Los Angeles, och de är ju jättenöjda med hans utvecklingskurva. Hur han långsamt har liksom börjat utmana Kopitar för den här ledarrollen i Kings. Han får ju väldigt mycket istid när de är en man mindre. De använder han i alla situationer, och målskyttet, det har ju bara liksom egentligen vuxit in i honom och gjort det på rätt sätt. Så han är otroligt viktig spelare för Kings för att de ska kunna ha framgång som de verkligen behöver efter ett par dåliga år.
Det är bara boka Four Nations-biljetten i februari, Sam Hallam och gänget.
Ja, men hur bra är han då? Han är en topp 5-forward i Sverige.
Ja, det är han om han är skadefri och frisk, och han är ju användbar på så många sätt. Han har ju den här dimensionen av kraft och skridskoåkning där han kan dra isär motståndarlaget som han gjorde här tillsammans med Kopitar. Så väldigt kul att se. Han kanske är den första som spränger 50-målsbarriären sedan Håkan Loob då 1989.
Det får du prata om när Ide här, för han älskar 50-målsgränsen. Vi går vidare till ett annat Kalifornienlag, San Jose, och där är inte lika glada miner, men William Eklund fick i alla fall göra säsongens första mål.
Ja, det var en häftig match det här. Stanna upp och titta på den, bägge de här matcherna, och William Eklund, det här är powerplay serverad av Granlund, bryter in snabbt och skjuter mellan kroppen och armen på Annonen som fick förtroende till Colorados mål. Den andra målvakten, Georgiev, har ju varit helt bedrövlig, släppt in 10 mål över förväntat. Men de vann med Annonen i kassen, men Eklund fick i alla fall göra premiärmålet för säsongen.
Så är det, och fjärde poängen på 5 matcher för William Eklund. Men för San Jose, fortfarande inga segrar. 2 sadden förluster, 4 ordinarie tid, 2 inspelade poäng, 0 segrar i 6 matcher. Det blir tungt i år igen.
Ja, det blir tungt i år igen, och jag tror, tittar man på San Jose, de håller på att bygga om den här organisationen. Så att de själva säger att det här kommer få ta tid. De har flera duktiga unga spelare, men de är inte där ännu. Därför de utmanar inte. Nu såg jag bara highlightsen från den här matchen. Och det var ju de gamla, samma namnen. Det är Makar, det är Rantanen, det är McKinnon som bara öser på. Och har en växel till där inte San Jose kunde matcha.
Men de är ju roliga att titta på. Det kommer ju bli förtjusande. Tyvärr nu Celebrini då, draftettan, är ju skadad nu. Men när han också är med, då har de något. Så de har Askarov, de målvakter de tränar till, så de skickar ner i farmalaget. Jag vill prata om Askarov någon gång i framtiden, inte i idag, men det är en juvel som fiskar, tycker jag, på fel sätt i buren.
Så är det. Vi släpper Askarov nu och pratar istället om den sista matchen som var natt. Det var Winnipeg, eller det var faktiskt igår kväll. Du har det kommenterat, Erik. Winnipeg, 5 raka segrar nu på 5 matcher.
Ja, det är rekord för klubben att de vinner de 5 första matcherna, och det bygger liksom i fjol på ett väldigt bra försvarsspel. Lysande målvaktsspel. Helleback vann sina 4 första. Comrie, backupen, kom in ny för säsongen och vann matchen i natt. Och de vände alltså 0-2 till 6-3 mot Pittsburgh, som var i desperat behov av poäng. Så det var starkt gjort. Vad säger du, Mattias, om den matchen?
Jag ska säga, jag tittar inte på hela. Jag lyssnade på det första perioden. Och då,
sen somnade du.
Ja, sen gick jag faktiskt och la mig. Så tittade jag i morse och då såg jag 6-3. Och det speglade hur den där första perioden såg ut i mina ögon. Att Winnipeg, det var 0-0 efter 20 minuter. Mm. De ledde skotten. Det var jämnt. 11-9. Men bara den här känslan ibland när man tittar på match, det var ett övertag av Winnipeg. De spelar hockey på rätt sätt och jag småirriterar mig på Pittsburgh som jag tycker spelar hockey på fel sätt.
Spekulerar.
Ja, de är ett moment, de är redan i anfall innan man vunnit puck. Winnipeg har både skickligheten och smarta nog att ha tålamod i sitt försvarsspel. Så att Pittsburgh tycker jag, jag blev lite så här, inte ofta, men då tänkte jag på att när vi tränar idag, man vanliga hockeyträningar, tänk hur mycket skott och man tränar på just avslutsmomentet och hur lite man tränar spelet längs sargerna. Och jag tyckte det var uppenbart att Pittsburgh, de fuskar just i de här sargduellerna och ja, Winnipeg med tålamod väntade ut 6-3, ingen överraskning.
Och vi var inne på det också, de har missat slutspel 2 år i rad trots att Crosby och Malkin fortfarande håller väldigt hög klass. De är inte nog bra helt enkelt, och fortsätter de att chansa och spekulera och inte spela på rätt sätt som du säger Mattias, då kommer de missa slutspel för 3:e året i rad. Det pratade vi om igår.
Så är det, det gjorde vi. Och nu ska vi prata om ett lag där goda råd är ännu dyrare än vad de är i Pittsburgh. Nashville Predators. 5 matcher, 5 förluster, 0 inspelade poäng. Det här var ju det mest hypade laget under silly season i somras. Och de har färre inspelade poäng än San Jose, sorgebarnet. Nu är det väl ändå panikläge.
Ja, vilket antiklimax alltså. Att de tar in Stamkos, Marchessault, Brady Shea med flera och gör en attack. Men det är frustration. Vi ser det, deppade spelare efter förlusten mot Detroit på hemmaplan. Och det har ju aldrig hänt att ett lag som har förlorat de 5 första matcherna på säsongen har tagit sig till slutspel. Sen 2005-2006 i alla fall, vad jag såg. Och det gör att nu har de ju... Man vinner ju inte Stanley Cup i oktober, det brukar vi ju säga. Men man kan ju gräva en grop som blir extremt jobbig att klättra upp ur. Och de spelar ganska freewheeling hockey. Alltså lite det som vi ser i Pittsburgh också. Det är inte hockey på rätt sätt, Mattias.
Nej, det känns också som att de man adderat, det är starka namn. Plus det man redan har med Josi och Filip Forsberg. Och det är nästan så att man sitter och tittar. Hoppas någon tar tag i det här. Att man sitter och tittar på bänken att ja, nu har vi så många som kan göra det. Och det är ju lite ett problem, ser jag just nu, att det är ingen som gör det. Och inte på rätt sätt, utan man tycker med den skicklighet som finns att det kanske bara kommer. Men det gör aldrig det, utan det här laget måste lära sig börja bli som ett lag och spela hockey från försvar till anfall.
Och som tidigare coach, jag vet, du säger paniken börjar komma och det är precis så det är. Man testar ju olika saker och får laget att tro på någonting. Andrew Brunette i det här fallet i Nashville och Barry Trotz GM. Men får man inga svar och man börjar förlora 5 och upp mot 10 matcher utan att man börjar se att det går i rätt riktning, då blir det panik på riktigt då. Det här blir väldigt intressant som utomstående att se. Filip Forsberg, han vill så det verkar. Han ändå producerar en poäng per match. Så han bidrar ju med sitt, men som lag, alltså de släpper in mer än 4 mål i snitt per match. Trots att de har Jose Saros i målet, så det är mycket mer att önska där i Music City.
Så är det. Elias Pettersson, en annan av våra stora offensiva stjärnor, tillsammans med Filip Forsberg som var inne på där, fick göra en assist i helgen när Vancouver slog Philadelphia, hans andra för säsongen. Men produktionsmässigt har det varit väldigt skralt för Elias. De senaste 29 matcherna, alltså då går vi tillbaks till grundserien i fjol 25 mars och inkluderar slutspelet, så har han gjort 2 mål på 29 matcher och inget i 5 mot 5. Det är ju smått osannolika siffror, Mattias.
Ja, men när man vet vad Elias kan göra med pucken, och det verkar som att det här stora kontraktet, att det sitter i huvudet, att han blir ifrågasatt överallt nu. Både internt har de säkert inför säsongen satt upp, skruvat upp förväntningarna för dem att det här måste ske nu. Så han har det på sig, sen har vi hela det mediala trycket. Du är i Vancouver, den marknaden där du har fans. Så att just nu är det tufft för Elias. Jag tror det är mycket press på honom.
Ja, det ska vi säga, för vi var inne på de här siffrorna. 13 poäng under det här spannet. Det är liksom under en halv poäng per match för en kille som är just nu den 5:e bäst betalda spelaren i hela NHL. Vi har liksom McKinnon, vi har Matthews, McDavid och Panarin före. Och sen är Elias Pettersson, och han har ju absolut inte levererat på den nivån.
Nej, vi ska säga att han har hämmats av en knäskada. Det berättar han själv också efter säsongen som har stört honom. Men nu säger han själv att han inte är hämmad av någonting, fått ordning på det under sommaren. Men det är de här enorma förväntningarna, det här nästan miljardkontraktet som han skriver på. Han ska leverera som att han är på översta hyllan, och det är de förväntningarna. Att kunna hantera dem Och jag har ett bra förslag runt det här. Jag hörde en bra podcast med Broberg, Daniel Broberg, som jobbar med honom på somrarna på isen, och Andy Svärd, mental coach, som jobbar med bland annat Filip Broberg och Jesper Bratt och många målvakter också, och har ju hjälpt dem på ett bra sätt. Jag tycker att Elias Pettersson ska ta hjälp av någon bra mental coach som han litar på, som liksom kan få honom att se möjligheter igen och börja spela mer på ryggmärgen. För ser man Elias Pettersson nu, som har det här fina skottet, som har den här briljanta spelsinne och tekniken, han får inte ut det på isen. Och det är någonting som hämmar honom. Men i dagens läge, när du och jag, Mattias, spelade på elitnivå på 90-talet, då var det inte lika vanligt med mentala coacher. Men nu finns ju den resursen. Och jag tycker han borde ta hjälp av det nu, Elias Pettersson.
Ja, därför, men nu ser han, jag älskar ju hockey, att det är mycket känslor när spelare som gör mål. Jag tittar med Rangers, för Panarin har ju säsongen startat tvärtom. Mm. Bara rulla på, han gör hattrick, och man ser också glädjen när de efter mål, när man firar med lagkamraterna. Ibland är det nästan också att man ser den här typen av spelare som har pressat, de andas ut och då kommer glädjen, och det syns jag ser. Med Elias just nu, man ser inte den glädjen, utan nu ser hockey inget roligt ut, och det ska ju vara roligt. Med, och han som har möjlighet att göra saker som bara ett fåtal spelare i världen ska göra, men hockey ser inte kul ut för han just nu, och det är tufft när man är 5 matcher in på en säsong.
Och Micke Samuelsson som var här och gästade för någon vecka sedan här i Godmorgon NHL sa ju det, att han jobbar ju där som utvecklingscoach där i Europa, och så att en del i Elias är ju att han börjar liksom ta mer hjälp av laget, så att man inte blir så isolerad och gräver ner sig i gruvan när det går sämre och sen individuellt, utan ta emot hjälp, stöttning från lagkamrater, men också av någon mental resurs som han litar på.
Mm. Mattias, vad hade du sagt? Jag menar, Elias försöker, det vet vi. Ja, han har en inställning. Vad säger du som lagkompis? Du spelar med offensiva spelare som har gått, det inte har funkat. Vad säger man?
Nej, jag tror man måste bara försöka sätta det lite perspektiv vad man håller på med. Det är det här, de stora kontrakten blir svårt när de vet att jag blir betald för att vara eliten. Men ibland så här, strunta i det går. Därför någonstans måste man komma tillbaka när du sprang runt på den här utisen när du var mindre. Ja. När det bara var glädjestyrt, när det inte var en press på det. Försök, gräv djup, försök hitta den inställning där jag brukar säga ibland att nästan så att skit i det. Skit i hur det går, utan låt det bara hända, och då kan det ibland lossna.
Hitta tillbaka den här killen i Ånge som hade nyckeln till ishallen och var där och lira och liksom lekte hockey. Djokovic körde en intervju, en av världens bästa atleter genom tiderna i tennis i det fallet. Han var nere i gruvan för några år sedan och han hade pratat med sin mentala coach och tränare. Hitta tillbaka till den här killen som älskar att spela tennis som är 7, 8, 9 år gammal. Och även om det är krav och det är grav allvar ibland, så måste man hitta den här lusten och glädjen som gjorde att man började spela hockey från början.
På tal om att gå tillbaka till barndomen, när man hade idoler och andra idrottare, så tyckte jag häromveckan att det var rätt coolt att se Carmelo Anthony, 10 genom alla tider i poäng i NBA, dyka upp på match i Denver med den här 21-tröjan. Ändå mäktigt.
Ja, Foppas där. Ja. Men Foppa om någon är en legend i Denver. Så att, stiligt, både keps och matchtröja.
Ja, bra val av Anthony.
Ja, han liksom, bra styrt, han står, han ser värd ut liksom.
Ja, pondus. Men det är lite Foppa pondus han har när han bär 21-an, och han gör det med den äran.
Om ni hade gått på match i en tröja så här, en annan sport, vad hade du gått i för matchtröja?
Oj. Nej, det skulle nog vara från en Lakers-tröja, Shaquille O'Neal, som om vi pratar att kunna ha distans till sig själv och i en idrott. Men den tröjan skulle jag inte fylla ut på det sättet han gjorde. Men det skulle nog vara Shaquille O'Neals tröja, en Lakers-tröja.
Erik?
Då hade jag nog valt Michael Jordan. Inga övriga likheter. Vi spelar mycket basket, minns jag, i Luleå.
Vi har samma frisyr.
Vi har samma frisyr, ja, men jag tror inte jag gjorde en enda basketpoäng på en hel sommar träning där i Luleå. Jag var bättre på försvarsspel. Sätta spärrar.
Så är det. Hörrni, vi hastar vidare i programmet och ska ju såklart cirkulera tillbaka till att Chris Abbott har fått jobb i Carolinas organisation. Det har varit en stor snackis i svensk hockey att han lämnar HV för NHL. Vad var din initiala reaktion, Mattias?
Nej, men det är kul. Man ska ju inte sticka under stor. Jag tror som 95% av alla spelare har drömmen om NHL, världens bästa ishockey. Och jag tror det även som tränare, som ledare, som jobbar med hockey, så är ju NHL finrummet. Så att det är kul att se att han får möjligheten.
Så är det. Och en ledare här i Europa som ju faktiskt är lite småaktuell för ett sånt här NHL-jobb är Dan Tangnäs i Zug, som har varit på ett par intervjuer för NHL-jobb. Och jag tror att det är så att vi har Dan med oss nu och ska få prata lite om hur det är med den här processen. Dan, god morgon nere i Schweiz. Hur är läget?
God morgon, grabbar. Jo, tack. Det är bara bra. Bara bra.
Du gör din sjunde säsong där nere. Börja med att lite berätta för folk här hemma i Sverige som inte följer schweizisk hockey hur livet är där nere för dig.
Ja, men livet är väl ganska bra tycker jag. Det är ett litet land, korta resor som många brukar påpeka när man kommer till Schweiz. Men jag tycker att det är en liga som har haft väldigt stora kliv framåt de senaste åren. Som de flesta vet så är det ju en liga med stora ekonomiska resurser. Jag tycker de har använt de resurserna ganska klokt de senaste åren också. Och i och med KHLs fall, om man får kalla det, så har ju ligan attraherat väldigt mycket, eller väldigt många duktiga spelare som kanske inte riktigt har platsat i NHL eller kommit hem från Nordamerika. Och då har det klara första valet varit schweiziska ligan. Och de senaste åren har vi också gått från 4 till 6 utländska spelare, vilket har höjt kvaliteten ganska rejält.
Ja, vad tror du om den här eviga debatten gällande bästa europeiska liga? Hur står sig Schweiz jämfört med SHL nu?
Ja, det är väldigt svårt att jämföra ligorna rakt av. Men jag skulle vilja säga så att toppen är ju bättre i Schweiz. Det är bara att titta på vilka spelare som lämnar SHL och Sverige och vad som är det solklara första valet som regel när man kommer hem från Nordamerika eller inte riktigt slår igenom i Nordamerika, så är det ju Schweiz. Och jag tycker att de bästa spelarna i Europa finns numera i Schweiz. Sen är det ju så att vi har ett mycket bättre utbildningssystem i Sverige, vilket gör att bredden i SHL är nog bättre än vad den är i Schweiz. Men i och med seximporter och i och med det jobbet som görs nu de senaste 7, 8, 10 åren kanske, så tycker jag att schweizisk hockey är på frammarsch. Och jag tycker att vi ska se ut lite för en... Det börjar bli en riktigt bra liga. Den får andra bedöma vilken som är den bästa ligan.
På tal om toppen, gratulera till alla framgångar. Det är 2 mästerskap, det är en cupvinst där och du är en av de hetaste tränarna i Europa. Så jag minns ju dig från Jonstorp, Rögles juniorlag, upp i A-laget via Linköping och så ut i vida världen där Sagolandet såg, där jag också har jobbat tidigare och älskade det. Men jag är nyfiken på, för jag har hört att du har varit och blivit intervjuad av flera NHL-lag som har varit intresserade av dina tjänster. Hur var det för dig att träffa dem och hur gick det snacket?
Ja, flera, det låter ju väldigt flådigt när du säger det så. Men jag har varit och pratat med ett par lag där borta. Och det är ju så i tränarbranschen också, när man har resultat och när man lyckas åstadkomma någonting, då är man het. Och sen så kan man förlora 2 matcher och man är iskall igen, men... Det är klart att det är lite annorlunda kultur där borta och hela systemet funkar lite annorlunda. Så att det var både intressant och spännande att få ta del i processen, men givetvis har jag aldrig varit med en tränare som har fått stora rubriker för att inte ha fått ett jobb någon gång. Men det är såklart positivt att vara med i diskussionerna och vara med bland namnen som nämns i de diskussionerna.
För jag var inte förvånad alls när Chris Abbott nappade. Vi som har träffat bröderna Abbott vet ju att de vill ju vara på toppen och vill vara i världens bästa hockeyliga. Skulle du kunna tänka dig i framtiden ta ett jobb som assisterande och därifrån jobba dig in och kanske bli första svenska headcoachen genom tiderna i NHL?
Ja, jag tror att alla spelare, tränare, alla som håller på med... På absoluta elitnivån, de vill ju tävla mot de absolut bästa. De vill ju mäta sig mot de absolut bästa. Och får man möjligheten att göra det så tror jag de flesta kommer hoppa på det. Sen så tror jag att man måste ta den vägen som du säger. Jag tror det är lite naivt att tro att man som europeisk tränare ska hoppa direkt in och bli headcoach i NHL. Det är en annan kultur, de har en annan tradition. Det är mycket som är annorlunda och jag tror man måste... sätta sig in i och förstå på nära håll vad skillnaderna är för att man ska kunna göra ett bra jobb och eventuellt i ett senare skede kunna kliva in som headcoach. Men att man måste börja som en assisterande tränare eller som Cam Abbott har gjort nu i AHL, det tror jag man måste vara förberedd på att göra.
Men vad får du för känsla av att hur nordamerikaner ser på europeiskt ledarskap och hur stor skillnad är det i ledarstilar i en mer globaliserad hockey som vi lever i idag?
Ja, men jag tror att tittar man på spelarna nu så har det ju hänt en stor revolution de senaste 20 åren kanske. Jag menar, man hade ju Börje och Salming och de här som var pionjärerna på långt bak i tiden, men de senaste 20 åren har det ju vält in europeiska spelare, och nu är det väl någonstans kring 30% av spelarna i NHL som kommer från Europa. Så jag tror att det kommer att vara en tidsfråga innan det kommer någon europeisk tränare också. De har ju blivit skolade och coachade och tränare i Europa av duktiga ledare också. Så jag tror det behövs någon pionjär som börjar. Som kan komma in och göra ett avtryck i NHL för att verkligen öka intresset och nyfikenheten ännu mer. Jag upplever att headcoacher och coacher generellt i NHL är väldigt nyfikna på europeisk hockey och europeiska tränare. Jag har haft mycket besök här från olika headcoacher i SUB bland annat. De som är väldigt nyfikna på vad vi håller på med här och så vidare. Men du måste ju ha ett nätverk uppåt i management också, som vi kanske inte har på samma sätt tränare där borta.
Mattias, du har ju massa gamla kompisar som jobbar i management i NHL nu. Daniel är inne på det här med vägen att gå, kanske via farmalag eller assisterande och sådär. Vad tror du krävs för att man som europé eller Europa-baserad coach eller manager ska få en chans i NHL?
Jag tror Dan är helt inne på det, helt rätt. Man måste vara beredd att säga, gör vad som helst för att ta mig till toppen. Om det betyder att farmalag, tränare där eller assisterande, det tror jag visar dem en ödmjukhet som de gärna vill se. Att man är beredd att ta stegen för att nå toppen. Däremot kan jag tycka att det är en liten feghet kring de nordamerikanska klubbarna, att man är lite rädd för att ta in den här europeen. Man blir utvärderad på vad man värvar för någon tränare, och då är det skönt att ha kanske någon både med språket, nationaliteten. Så jag kritiserar lite klubbarna där, att de måste våga ta in en europeisk, en svensk coach, chansa, pröva.
Exakt, och där är det ju att bryta isen. Det handlar ju om kunskap, kompetens och passion. Och det har ju du, Dan, även om du inte är svensk. Jag får korrigera mig själv. Du känns ju som svensk, men du skulle ju bli den norska, första norska tränaren om du tar. Får jag bara koppla på en sak? När jag kollar igenom din resumé, du var ju i Linköping många år och fick ju se Gustav Forsling komma upp och dansa på blålinjen som ung kille där i Linköping. Hur värmer det ditt hockeyhjärta nu att han har vunnit Stanley Cup och guldpucken? Han avgjorde ju här om natten också med ett övertidsmål. Hur ser du på Gurra?
Det är en fantastisk resa han har gjort. Och framförallt när man tänker på hans tid i Carolina, som inte var den roligaste tiden i hans karriär. Och jag tror att han var ganska nära att ge ut drömmen om att slå igenom fullt ut i NHL. Och vad som hände sen. Det är fantastiskt, hela Florida-äventyret, hur en kille kan liksom med självförtroende, med trygghet växa och liksom spela ut hela sin potential. Och nu ser man ju den Gustav Forsling som man hoppades och trodde att han skulle bli, och kanske även lite till, men jag är grymt imponerad över framförallt sättet han spelar utan puck. Det måste jag säga, hans gap control, hans positionering och han läser spelet, det är topp i NHL, så att det är jättekul att följa honom.
Använder du något av hans klipp till dina försvarare? Du har en hel del svenskar i laget.
Absolut. Jag menar, som jag säger, han gör ju en hel del saker som jag tror kanske den vanliga hockeyfanen kan inte uppskatta och se på samma sätt. Men för oss som jobbar med det och som utbildar spelare, så finns det så mycket bakom highlightsen som han liksom är ansvarig för och ligger bakom. Men så här, i sin positionering, i sin enkelhet i spelet, som gör att andra får möjligheten att skina och se riktigt bra ut. Och jag menar, tittar man på hans plus minus statistik och hans underliggande siffror också, så är det ju en riktig superstjärna vi pratar om nu.
Dan, en fråga om vi ska återkoppla till här med tränarfrågan. Du var inne på liksom Sugo, det är bra här, och det är en klubb som kanske har till och med bättre resurser än många NHL-klubbar. Det är ett trevligt land att bo i. Många tränare är ju i en ålder, man kanske är 40-50 års åldern, har småbarn och sånt där. Hur tror du det, att för sådana som dig, men även andra i en liknande sits, att det väger in så att säga livspusslet? När man kan bo i Europa, man kan ha närmare till sina familjer, kanske lättare resor, kontra att åka över och åka buss i AL. Liksom. Hur mycket tror du det väger in när vi pratar om europeiska ledare och tar chansen i Nordamerika?
Det är klart att det väger in. Men jag tror att den stora grejen är väl att man ska komma upp på tapeten. Som, ja, nu har man ju varit på ett par intervjuer och jag är helt övertygad om att det finns fler europeiska tränare som finns på tapeten i olika NHL-klubbar. Och jag tror, får man bara möjligheten som Cam eller som Chris nu, så tror jag det finns många tränare som är beredda att ta det klivet över. Men det måste ju finnas en tydlig plan vad som ska hända framöver. För det är ju en sak att komma över och ta ett AHL-jobb. Men det måste ju liksom finnas, när jag pratar med dem så har jag också frågat efter, okej, vad är syftet, vad är det vi vill åstadkomma? För min erfarenhet ibland så är AHL och NHL-verksamheterna väldigt avskilda. För att du gör ett bra jobb, eller får möjligheten att göra ett bra jobb i AHL, det är liksom ingen självklarhet. Och vad är det man ska utvärdera i det jobbet man gör? Är det hur många matcher man vinner? Eller är det hur många spelare man utbildar som tar klivet upp från AHL-laget till NHL-laget? Det är väl någonting som jag inte har blivit eller fått riktigt, riktigt tydliga svar på när jag har pratat med de här olika NHL-klubbarna. Men jag tror många är beredda att åka om man får chansen. Och förutsättningarna är de rätta. Då pratar jag inte om de ekonomiska förutsättningarna, utan mer vad är planen med att åka över? Vad är det vi kommer utvärdera och vad är det vi vill åstadkomma inom 2-3 år?
Ja, vi hoppas att vi får se dig få den chansen att åka över en dag, Dan. Vi tackar så mycket för att du har varit med den här morgonen. Vi vet att du har träning på gång och sitter i omklädningsrummet. Så vi ska öppna upp det för spelarna som börjar ramla in här. Stort tack för att du var med.
Hälsa svenskarna.
Det ska jag göra. Ha det bra, grabbar. Hej, hej.
Ha det bra. Hej.
Ja, Erik. Får Dan Tangnes ett NHL-jobb med Macke då?
Det är jag helt övertygad om. Han har ju de grejerna som jag tycker är viktigt. Han är jättenyfiken. Han är enormt passionerad. Och han är oerhört bra på att ta människor och skapa relationer. Men den här nya generationen som han pratar om själv de senaste 10-20 åren. De här unga spelarna som vill... En annan pedagogik. Man säger inte åt... Ut och kör, annars bänkar jag dig för alltid. Utan det är mycket man förklarar syftet. Och det här relationsskapande ledarskapet som Dan har tillsammans med tydligt kravställande och en bild av hur han vill att det ska vara. Så jag är jätteglad. Man hör att drömmen är vid liv. Han var ju inte heller förvånad. Både Chris och Cam Abbott tog chansen när den kom i olika roller. Nu ska Chris vara kvar i HV och jobbar här säsongen ut. Men sen är han i del av management där medan Cam då är i AHL. Och nej, det ska bli spännande att följa Dan, för han tillsammans med Rickard Grönborg, som också har varit och blivit intervjuad av vissa NHL-lag. Vi har ju Roger Rönnberg som ska till Schweiz nästa säsong. Det är ju tre av de hetaste tränarna, en norsk och två svenskar här i Europa.
Ja, Mattias, jag vill ha ett namn av dig. Vem blir första svenska huvudtränaren väl?
Då tror jag faktiskt Grönborg.
Du tror det?
Ja. Jag tror det att,
tänkte att hans tåg kanske hade gått. Han var ju väldigt het där för ett par år sedan.
Nej, men om man tittar vad är snittåldern på NHL-coachen, alltså, då är han absolut inte för
Lindy
gammal.
Ruff är, det är många decennier kvar till Lindy Ruffs ålder, bara för oss nuvarande coach. Men räknar man inte bröderna Abbott som svenskar eller Tangnes, det gör vi ju inte, för de är ju inte svenskar. Då säger jag säger också Rickard Grönborg. Och sen tror jag Roger Rönnberg också har en bra chans efter att han har vunnit någon mästerskap där i Schweiz.
Mattias är inne på att han tycker att de är lite fega i Nordamerika vad det gäller nytänk. Delar du den bilden?
Ja, alltså det har jag sagt många gånger i Viaplay Hockey podcast. Jide har pressat mig som du gör nu och absolut alldeles för fega. De håller ju varandra om ryggen de där. Jag minns att Grönborg berättade när han hade varit på intervjuer och så att det var andra tränare där då i Kanada. Jag ska inte nämna några namn som liksom sa nej, vi ska inte ha in oss svenskar, utan de liksom håller den här lilla ankdammen. Det är därför jag var så kritisk här till Buffalo att de valde att köra Lindy Ruff igen, utan istället satsa på någon yngre förmåga och inte bara damma av gamla stofiler. Så jag tycker definitivt att de är alldeles för fega. Våga bryta isen, lite som man har gjort nu med Jessica Campbell till exempel i Seattle Kraken, som kommer upp med Dan Bylsma och assisterar honom. Det är underbart att se.
Men frågan man kanske borde ställa här är, hur mycket bättre är vi i Sverige då? Vi har en utländsk tränare, Olli Jokinen, och han spelade 1200 plus NHL-matcher. Är vi så himla mycket bättre? Jag tror jag kollade där, förutom Timrå så har vi Jens Nilsson i AC Malmö, men han har varit i Sverige sedan 87 tror jag. Vi har en finländsk assisterande tränare i Luleå som också har varit i Sverige 10 plus. Så det är så här, är vi verkligen bättre i Sverige? Är vi mer nytänkande?
Nej, men det, jag säger att det är ju samma här, att också våga vara nytänkande här och ta in. Och därför är Olli Jokinen, det han gör i Timrå är ju oerhört spännande. Kommer efter en fenomenal karriär med plus 1000 NHL-matcher och har den här ja, men stil, det är raka rör och det är fucking hit och dit och så. Men han är också omtyckt av spelarna där man hör där. Och tydlig kravställare, men också en energisk liksom, individ som också är bra på att skapa relationer. Så, du har helt rätt i det. Barry Smith funkar ju inte alls här i Sverige nu när han var... Vi har flera exempel på där det nordamerikanska ledarskapet inte har fått riktigt fäste. Men det är väldigt intressant att se hur det går för Jokinen. Än så länge går det ju väldigt bra, förutom plumpen i Färjestad, där han också visar prov på att han kunde göra lite korrigeringar och justeringar. Får du lyfta igen, så trots många skador så är ju Timrå med där i toppen, förhoppningsvis för att stanna om man tittar med Timrå-ögon och med det här du säger att ta in yttre influenser. Annars får man ju nästan blicka tillbaka till Timo Lahtinen. Kommer du ihåg det? Äckligt disciplinerat.
Ja, jag kommer ihåg. Mycket väl.
Ja, men vad säger du, Mattias? Du har ju levt i Amerika. Är vi verkligen, jag menar, vi pratar alltid om att amerikaner är konservativa, men är vi så mycket mindre konservativa här i Sverige när det kommer till hockeybiten här?
Nej, jag tycker inte vi är det, utan vi visar ju samma sak. Det enda vi kan försvara oss med, vi pratar om importer. Håller vi på att förstöra svensk hockey? Vi tar in allt från unga juniorer upp i A-lag. Vi pratar om en lite svenska stilen med vad vi representerar från hockey. Jag tror man därigenom känner att vi måste ju ha ledarskap som då fullföljer vår strategi istället för att vi... Om man NHL då, där kan vi inte säga att NHL representerar kanadensiskt amerikansk hockey. Nej, de representerar en liga. Mm. Därför är jag förvånad att det är så få europeiska influenser i NHL. Medan här tittar man lite nation för nation. Finns hockey, vi kan ju alla här, vi som följer det noggrant, sätta en liten stämpel på vad är skillnaden svensk-finsk och sen nere i Europa med Tyskland, Schweiz. Så att där tror jag att vi lite skyddar vår liga för att vi vill skydda, kallar den svenska stilen.
Men om vi håller det inom Sverige men pratar om, vi kan prata om kvinnor, för jag menar, vi var inne på Campbell, vi har ju Emily Castonguy och Cameron Granato som assisterande general managers i Vancouver. Här i Sverige är det väldigt skralt på den fronten med kvinnliga ledare, så att återigen, är vi verkligen så öppensinniga här i svensk hockey?
Nej, jag säger att det finns väldigt... Det handlar ju igen om kompetens, kunnande och passion och nyfikenhet. Inte om kön eller bakgrund, var du är född eller... Utan, och här är det ju otroligt härligt att se både i managementroller här, så vi ser på bilderna här, de namn du nämnde, och även Jessica Campbell som är första assisterande coachen där i Seattle Kraken till Dan Bylsma. Och går vi till Sverige, då hade vi Jessica Campbell som var just...
Jag vill bara flika in här med Cameron Granato, om man pratar om att gå långa vägen. För jag var i Los Angeles, det var 16 år sedan jag slutade. De sista två åren, då jobbade Cameron Granato med Los Angeles Kings Radio i två år. För där pratade vi om det Erik inne på, passionen. Hon ville in i hockey. Men då pratar vi nu 16 år senare, har hon nu jobbat sig som scout och varit i organisationer för att nu få en position. Så jag menar, det är också en viktig signal som hon har skickat. Det har inte varit någon räkmacka in, utan hon har gjort jobbet under många, många år och är kunnig person inom NHL-hockeyn.
Och det är samma med Jessica Campbell som har gått den långa vägen. Hon var bland annat ett år i Malmö som skridskocoach och hjälpte till där och var väldigt uppskattad. Och sen då två år som assisterande till Bylsma där i farmalaget innan hon nu får chansen. Och blickar vi över till Sverige då, så är det ju till exempel Linda Blomqvist som är jätteduktig målvaktstränare uppe i Luleå, som har jobbat med Jesper Wallstedt, Filip Gustafsson med flera och fostrat dem under junioråren. Och hon är där som junior målvaktstränare nu, men hon är ju en sån som jag skulle kunna se absolut vara i ett SHL-lag för att bryta. Och jag tror att det är jätteviktigt för sporten också att få in mer olikheter, fler perspektiv berikar ju och gör ju verksamheten bättre.
Erik, du som har koll på föreningar runt om i Sverige, vilken är Sveriges mest nytänkande ishockeyförening?
Nej, men jag har ju mycket av hjärtat i Luleå, fick en stor del av min fostran där och var med och vann enda herr SM-guld 96. Och det de har gjort med damhockeyn där, med ståldamerna som radar upp SM-guld och gör det till mycket mer jämställd organisation. De har ju varit en förebild på det sättet, så jag vill lyfta fram dem. Och där är ju då Linda Blomqvist en viktig nyckelfigur där. Så jag vill säga om Svenska Hockeyligan, jag menar Jenny Silverstrand, hon är med som en av bossarna där. Hon är väl vd och sen Ahlgren Blom är ju med som vice sportchef där också tillsammans med Johan Hemlin. Så att på olika poster, nyckelpositioner, så kommer du in den kompetensen och de är kvinnor. Men vi väntar fortfarande på att vi ska få se det på tränarbänken.
Så är det. Det var en knivig fråga för dig. Vi har ställt lite kniviga frågor till NHL-svenskar som är aktiva idag. Vilka legendarer, blågula sådana, de hade valt till lite olika uppgifter. Vi tar och kikar på det här inslaget.
Jag kommer läsa upp så lite frågor. Mm. Du ska välja en av de här till det här. Då. Du kommer fatta när du läser frågorna. Och sen, liksom när du har valt dem så är de förbrukade.
Okej.
Men vi börjar med att en av de här ska lägga en straff för ditt lag i en sjunde av en Stanley Cup-final. Vem blir det då?
Ganska...
Ingen tvekan.
Nej, ganska bevart.
Det känns som att Peter har nerverna när det väl gäller.
Ganska självklart.
Ganska självklart, va?
Ja. Blir det samma? Kör han samma variant, tror du? Eller hittar han på något nytt?
Nej, jag tror han är lite mer gubbe och kör något nytt. Alltså.
Ja. William Nylander. Varför?
Känns som att han inte behöver, han tänker inte så mycket på vilken situation det är, utan han kör sitt race.
Du får en av de här som kedjekompis en hel säsong.
Jag tror att det här hade varit riktigt coolt. Alltså. Ja. Mycket gratis på honom. Det varit.
All right, det går.
Zäta, du...
Ja, men han gillar ju inte att skjuta så mycket heller.
Nej, precis.
Så det är ju bra.
Men då måste jag ju ta den. Och vet inte om jag behöver förklara så mycket varför. Jag menar, det är Niklas Lidström. Det är, ja, för mig var min barndomsidol när jag växte upp. Och ja, jag tror att han hade gjort det otroligt lätt för mig på isen. Så att han hade jag älskat att spela med, tror jag.
Niklas Bäckström har jag valt. Känns som att han... det känns som att jag har kunnat få åka mycket. Och han har såsat puckarna till mig.
Vem av de här skulle du vilja sjunga på ditt bröllop? Du måste välja en
av dem. Måste välja en av dem.
Tror jag hade valt Henrik Lundqvist. Jag har sett att han är rätt bra på gitarr, så att...
Men då är det ganska självklart också, ska jag säga. Och det blir den här människan.
Bäckis?
Ja.
Jo, men det måste vi ta han här då.
Mika?
Ja, han känns ju som... Han har ju koll på musik i alla fall.
Erik Karlsson. Det var coolt att ha han där också faktiskt. Och han där, men...
Vad skulle du vilja att han körde då?
Oj. Shallow.
Ah, fint. Vem av de här hade du velat skulle sätta in en propp på din värsta rival i NHL?
Det här måste bli bossen där.
Ja.
Ja.
Ja, men får gå med Hedman där. Det känns som att han är väl en... Kan inte tackla så mycket egentligen, men det känns som att skulle han bli lite irriterad, det känns som att man skulle kunna lägga in en hård tackling åt mig.
Måste man ta den största?
Ja, jag tror att han är 100% på den här.
Ja, det är det. Han har fått alla. Ja, jag tänker att han är.
Ingen snack?
Nej, inte mycket snack. Jag har varit på is lite med Peter förra året och lite så också. Ja. Det är liksom att... Det är lite, det har varit välgörenhetsmatch och sådana saker, men när någon tar pucken liksom, det svarta i ögonen på honom fortfarande. Och, man vet ju sedan hans karriär att han kan ju tacklas, han är ju otroligt stark, så att han hade gärna fått sätta in en propp åt mig.
Vem av de här, om de hade, alla hade satsat på fotboll, vem hade kunnat ha en chans att ta sig till Premier League?
Jag kör Filip Forsberg. Det känns som att han har bra känsla på isen i alla fall, så att, jag antar att han har haft hyfsad känsla med spelat fotboll också.
Jag tror att det blir en här lirare.
Mm-hmm.
Först är han väl gift med före detta fotbollsproffs. Mm. Och jag vet att han har sjukt fotbollsintresse. Så att, jag tror att det hade nog blivit honom.
Jag vet att Mika är bra. Mm. Så att jag tar Mika. Jag har hört att han ska vara bra. Mm.
Vem hade lyckats i Hollywood?
Styles.
Ingen tvekan. Han har ju hyfsat Hollywood-aura redan.
Ja,
ja, det var synd att jag tagit Lundqvist där faktiskt. Men jag har någon annan som jag tycker skulle nog ha gjort det typ nästan lika bra i alla fall. Erik Karlsson känns som att han alltid är bra och rolig framför kameran. Så att, kan definitivt se han bli skådespelare efter hockey.
Inte ett dumt val.
Nej.
Han kan spela, han är ju lätt spela vampyr.
Ja, ja.
Ja, den var för enkel va?
Den var nästan enkel faktiskt. Ja, men det är liksom, jag vet inte vad jag ska säga. Det är ganska glasklart där tycker jag. Men ja, han är väl snyggast.
Ja, lite tjo och tjim där. Ni får den frågan ni också då. Vem som ni har lirat med skulle lyckas bäst i Hollywood?
Svenska spelare eller oavsett?
Ja, du kan få ta oavsett. Du hade ju Hollywood runt hörnet. Var det ingen som var att provspela?
Nej, men det var någon, Marty McSorley, kommer jag ihåg, Gretzkys gamla livvakt. Han var ju med och hade någon roll i, vad hette det nu, Con Air. Och var, hade någon mindre, 30 sekunder och han blev slagen och sen... Så att han tror jag hade lite ambitioner och tänkte efter karriären, men det blev aldrig något för honom.
Oh, Hollywood. Alltså jag dammar av faktiskt en som är tränare nu. När jag började min session som tränare själv i Rögle för länge sedan, då var Roger Hansson spelare. Och Roger Hansson är en sån där boy next door, den här grannen som är, ser väldigt bra ut. Extremt trevlig, så han ska kunna spela såna här feel good filmer i Hollywood.
Ja, ja. Ingen var som tog det själva.
Knocke och Smocke då.
Ja, exakt. Det behövs skurkar filmer också. Erik, nu ska vi prata målvakter.
Kul, ja. Ja, ja, härligt.
Jake Oettinger har skrivit ett kontrakt, 8 år med Dallas. 8,25 han också, samma lönetagsträff som Swayman och Ullmark. Och samtidigt så har vi också Kjestjorkin som det snackas om. Är du förvånad att se den här explosionen av stora målvaktskontrakt?
Nej, jag är inte det. Det är ju... Målvakterna har ju velat pusha det här lite nu och komma upp på en övre hylla så få lite mer betalt. Jag vet att de här Oettinger och Ullmark och gänget även Swayman, första buden de fick var ju runt 6 miljoner uppe där. Men Sorokin satte ju standarden här för något år sedan när han fick 8,25. Så det är egentligen... Sorokin-kontrakt, cap hit, alltså lönetagsträffen är 8,25 miljoner per år. Och sen har det varit lite olika. De här, om vi ser Swayman och Oettinger, de har ju 8-årskontrakt. Ullmark som är lite äldre landar på 4 år med den summan. Så att för mig är det ungefär där de ligger. Vi vet att lönetaket har ökat. Det är uppe på 88 miljoner dollar nu. Och det kommer att fortsätta att stiga enligt Gary Bettman, bossen där. Så... Jag tycker de här ligger på rätt nivå, rätt hylla nu. Sen är då frågan, vad kommer att hända med en sån som Kjestjorkin, som är ju en superstjärna, NHLs bästa målvakt. Han vill ju pusha det och han har fått bud på 11 miljoner dollar gånger 8 år. Men han vill ju bli bättre betald än sin landsman Panarin och vill ju bli den bästa genom tiderna. Carey Price just nu är den bäst betalde med 10,5 miljoner dollar.
Så är det. Och Kjestjorkin vill ju upp på nivåer som skulle göra honom till en topp 5, topp 3-spelare totalt sett vad det gäller löntagsträff i NHL. Är det rimligt att lägga så mycket pengar på en målvakt i den här tiden när vi ser mycket, många målvakter som spelar kanske 40-50 matcher istället för 60-70 som du har för i världen?
Nej, jag tycker inte det och jag är förvånad att man också vågar så långa kontrakt. Jag tycker den här eran med målvakter, där jag tar Carey Price, Martin Brodeur, Henrik Lundqvist, när det var, de bar organisationerna i 10 plus år. Nu verkar ju fokus på tandem, alltså par i NHL-hockeyn. Vi har ju sett den här utmanande spelstilen och när vi pratar målvakter idag, andra andetaget är skador. Hur länge håller han? Hur många år innan han gör sin första höftoperation? Och därför är jag förvånad att NHL-lagen vågar framförallt längden. Beloppen är väl inte, om man säger runt 8, sen håller jag med Erik, kommer upp på 11 och då är topp 5 i ligan. Jag ser inte att, därför det där får du inte glömma bort, jag ser inte att de får tillbaka investeringen än NHL-klubbarna.
Ja, och där är, jag som min t-shirt nu mothugget, jag hugger emot där och jag förstår ditt perspektiv, men samtidigt, klubban har egentligen, det är ett svårt val för dem, så de här målvakterna som är som Swayman eller vi tar Ullmark eller den här kategorin målvakter som är lite under superstjärnor men fortfarande i toppskiktet, topp 10 i ligan. om de inte väljer att skriva långt med Swayman, eller då kommer han hamna någon annanstans om han testar den fria marknaden. Och det är det som är intressant med Sjestjorkin. Ska han testa fria marknaden? För då kan han ju bara skriva 7 år med klubben som tar hans kontrakt, och då måste han ju upp på 13 miljoner dollar i lönetagsträff.
Men Erik, om vi släpper lönetagsträffarna och pratar om liksom målvakter som sådana, för det är intresserat hur du ser på det nu. Alltså, vi lever ju nere, som Mattias inne på, där du kanske inte kan spela så himla mycket för att det är en sån otroligt slitsam position där lagen är mycket bättre skolade och kan hjälpa målvakterna mycket mer. Vi har sett i NHL exempel flera gånger de senaste åren lag som har vunnit med väldigt oprövade målvakter som kanske inte gör så himla mycket sen. Så frågan måste ställa sig, liksom, gammalt tillbaks var den viktigaste positionen. Är det fortfarande den viktigaste positionen i hockey?
Jag tycker så här, vi har sett det med Vegas som vann med sin fjärde målvakt, Aiden Hill, för det var skador och andra problem på Robin Lehner och Thompson och så. De fick gå långt ner i hierarkin, och det jag skulle föredra, och det är en riktigt bra målvaktstränare, att man har någon som kan, man kan få in en tandem, man kan få in...
Erik letar jobb.
Ja, exakt. Jag försöker säga så här, att istället ha målvakter runt, ja men ha runt 10 miljoner tillsammans i lönetagsträff istället för att ha en som är... Carey Price är ett bra exempel, skriver 10,5 miljoner. Ja, han för laget under pandemin till finalen där som de sedermera förlorar mot Tampa. Men nu spelar han ju inte ens. Alltså han är ju, fick ju lägga av olika anledningar.
Ja, men Carey Price, han har ju fått, jag brukar säga, du får aldrig betalt vad du ska göra.
Han får retroaktivt.
Ja, han för vad han har gjort för den organisationen, ligan. Han har varit första målvakt i Kanadas landslag över OS. Och, så där blir ju lite så här, han har fått betalt för vad han har gjort. Men den målvaktseran ser jag ju på väg bort när de spelar så länge för en organisation.
Jag har lösningen nu. Signar du en målvakt på 8,25 som många lag gör nu, ta in och ha en backup som du jobbar med som blir väldigt stabil, som kan spela en 20-25 matcher, vinna mer än vad han förlorar, så att startmålvakten kan ligga runt 57 matcher till exempel, och därigenom hålla sig skadefri, kan få bra återhämtning och träna med bra kvalitet och därigenom ha bra batterier in i ett slutspel. För det handlar ju till syvende och sist om att vinna i slutspelet. Och ger man målvakterna för mycket betalt, då tar de ju för stor del av löne.
Och där är ju problemet med Shestorkin i New York. Kommer han på 11-12 miljoner, vem är andra målvakt? Och då är de så här, men han har ju betalt för att stå 70 matcher per år och så kommer in i ett slutspel.
När dränerad.
Ja, dränerad och kanske skadad.
Men tar de för mycket av lönekakan målvakterna, då blir det ju sämre utespelare. Så det här är ju en oerhört intressant diskussion. Och svaret är ju så här, du kan både vinna med en superstjärna med bra betalt, Vasilevski i Tampa, men du kan lika gärna vinna med en Aiden Hill eller med en Matt Murray, rookie-målvakt 16-17 i Pittsburgh. Så det, vägarna till Rom eller den ultimata drömmen är ju olika. Men i mitt fall, eftersom du tar perspektivet, dra ner lönerna på målvakterna, så måste jag ju ändå då ta ett lite annat perspektiv, så vi har en dynamisk diskussion och säga att där de ligger nu 8,25, det tycker jag är en jättebra nivå. Helleback ligger ju på 8,5, och sen har vi då Vasilevski och Bobrovski som är någon miljon till. Ja. Men
Erik, du har inte svarat på frågan än. Är det fortfarande den viktigaste spelaren i laget, målvakten?
Den viktigaste spelaren i den ultimata lagsporten hockey är ju sammansättningen av utespelare.
Nej, du måste säga en spelare. Målvakt. Vem är den viktigaste?
Men så här säger jag. Du kan vinna med en okej målvakt. Darcy Kemper i Colorado 2022.
Du måste välja en spelare. Vilken är den viktigaste spelaren i ett lag? Generellt sett.
Men det går inte att vinna om du har en dålig målvakt. På det sättet kommer målvakten ändå vara viktigast. För han är på isen 60 minuter plus eventuell förlängning. Och är målvakten dålig, som vi ser Georgiev i Colorado nu, och släpper in 1-2 mål mer än förväntat per match, då vinner inte ens Colorado. Så mitt svar nu, likt en politiker när du pressar mig, är att målvakter är fortfarande den viktigaste positionen i ett hockeylag.
Är det så?
Ja, det är faktiskt så. Men jag tycker att man måste se på det att positionen, och nu pratar vi inte spelaren, det är därför jag tycker
att
man ska...
Ja, men vi pratar spelaren, vi pratar inte positionen. Vi pratar om du har en spelare i laget. Jag ställer frågan så här. Ni får välja, imorgon är ni GM, ni har tidsmaskin, alla spelarna är 18. Ni får välja Henrik Lundqvist, Niklas Lidström eller Peter Forsberg för att starta ett NHL-lag och ha. Och nu vet vi inte hälsa och sånt här, men du har den låtrangen. Vem väljer man?
Niklas Lidström.
Vem väljer du?
Ja, det var ju... Hur gamla är de, sa du? 18 år?
De är lika gamla allihop. Ja.
Jo, men med facit i hand, det är ju... Ja, men, det här är ju otroligt intressant fråga för Henrik Lundqvist som är en av... Han är en Hall of Famer, en av de bästa målvakterna genom tiderna. Mm. Han har inte vunnit Stanley Cup, även fast han var på toppen i över ett decennium. För att han hade inte bra, nog bra lag runt sig för att vinna, även om han var på toppen själv.
Ja, men
själv.
Du vet ju ingenting om laget runt om. Du får börja, du ska ha första draftvalet, någon av de här tre. Sen får vi se vad det blir runt om, det vet du inte.
Och jag ska bygga med... Får jag vara med som tränare själv också?
Ja, det får du.
Ja, men då tar jag Henrik Lundqvist.
Du tar Henrik Lundqvist.
Ja. Även om jag tycker att Peter Forsberg, när han var som bäst, är den bästa svenska spelaren i tiderna.
Men Niklas Lidström, han snittar väl 80-81 matcher per år. Och där tycker jag storheten är. Han var
och spelade nästan 30 minuter per match.
Han var på isen med laget. Han behövde aldrig vilas en match för att återhämta sig. Så att för mig... Enkelt val, Niklas Lidström.
Men alltså, om jag tar det tredje perspektivet, om man ser Peter Forsberg, du pratar om att, eller vi pratar om att Chesorkin 12,5, liksom, det kanske blir för mycket för laget. Edmonton går till final med McDavid på 12,5. De hade ju Fred Bobrovsky i Florida där, välbetald 10 miljoner, men du har också Barkov på ett stort kontrakt. Du kan ju vinna i dagens NHL med en center som är toppbetald i ligan. Är inte center, din första center, din nu viktigaste spelaren i hockeyn 2024, när vi har så bra system och kan hjälpa målvakter så mycket om du är ett bra lag?
Ja, och jag köper vad du säger. Pittsburgh vinner 16-17 med Sidney Crosby. Ja, men man kan säga en av världens absolut bästa centrar genom tiderna. Vi har Tampa som vinner med Braden Point då, som är första center.
Men då är han viktigare än Victor Hedman. Cale Makar viktigare än McKinnon,
ja.
Som är minutspelare, utan som gammal back så säger jag så här, nej. Säkra upp bakändan först och jag tror att det är nyckeln till framgång.
Och som Landeskog sa, varför vann de? Ja, men det var ju också för att Cale Makar, han kom och McKinnon började spela sjukt bra utan puck och liksom gör rätt saker för laget. Och då kunde lagmaskinen Colorado vinna, trots att Kemper kanske var en trestjärnig målvakt där bak. Så, det är den ultimata lagsporten, vi kan vrida och vända, men det är intressant med olika infallsvinklar.
Så är det. Vi ska ta lite nya infallsvinklar också och vi har tagit reda lite på vad folk egentligen undrar om hockey. Nu pratar vi om väldigt nördiga saker här. Men jag sträcker mig ner här och kommer tillbaka till mikrofonen. Här har vi en analog internetsida. Det här är en sökmotor. Det finns många andra som man också kan använda. Så att vi ska inte göra reklam för den. Och så har vi bara kollat här lite vad folk kollat på internet skulle... Ja, jag vet inte vad som står och vad som ska hända. Det är helt nytt. Så vi testar och ser vad som står där bara. Så ska vi försöka svara på den här frågan då. Oj. Skulle en NHL-klubb vinna mot en svensk Division 1-klubb om de spelade hela matchen utan målvakt? Som ju är en väldigt överskattad position nu för tiden. Nej då. Skämt åsido. Jaha.
Oj. Jag skulle säga ja.
Alltså du menar att man tar ut målvakten från start och får spela 6-5?
Ja, det förutsätter jag att det är det som menas.
Då tror jag också att NHL-klubben skulle vinna. Vi har ju många, vi har Victor Hedman som ville bli målvakt när han var ung, Wilhelm Nylander med flera. Så de hade kunnat ta positionen där bak och starta upp. Och, det tror jag. Skulle de spela 6-5, alltså, ta ut keepern och ha en extra utespelare.
Då skulle NHL-klubben... Men inte om det är 5-5?
Nej, 5-5, då skulle de inte.
Men är det 6-5, därför vi pratar alltid om det här att äga pucken. Det är det bästa försvarsspelet. Och om man säger ska kunna minimera, säg att de skulle ha en målvakt, så tror jag att man skulle kunna minimera en Division 1-klubb till kanske i alla fall runt 10-12 skott
max.
Totalt i matchen. Ja, max kanske 3 per period. Och då är det 3 skott som många gånger då ska gå från egen zon på mål. Så att, det tror jag faktiskt NHL-klubben vinner.
Okej, jag tycker vi går vidare här och ser vad det står under nästa här som vi försiktigt ska ta bort här. Gediget limmat här. Ja, skulle en prime Wayne Gretzky göra mer än 50 poäng i NHL om han spelade 2024?
Lätt.
Ja, absolut.
För reglerna nu, de är ju viktade. Det är ju viktade mot de offensiva spelarna. Alltså, man får inte slå mot händerna, haka mot händerna. De har gjort mer och mer saker för att gynna det offensiva spelet. Det är över 6 mål i snitt per match nu 3 säsonger i rad. Så Wayne Gretzky skulle vara där och göra 150 plus poäng. Det skulle bli en häftig duell mellan McDavid och vad heter det, Gretzky om poängligatiteln?
Ja, jag vet inte om jag önskar att han skulle göra 150 poäng, men absolut. Jag tycker de nya reglerna, och vi ser ju dagens NHL är ju spelare som ser ut mer som Wayne Gretzky. Ja. Kortare, mindre, lättare. Så att den hockeyn och hans spelförståelse skulle passa ut.
Tror du inte att han skulle göra 150 poäng?
Per år?
Ja!
Ja.
Men alltså frågan här,
garanterat.
Frågan här är ju liksom inte Wayne Gretzky man föddes idag. Det är ju Wayne Gretzky här. Med den här fysiken, han har aldrig skjutit med en kompositklubba.
Nej men, och Wayne Gretzky får spela med en bra målskytt.
Ja.
Ja, men han skulle göra över 150 poäng, såklart. Det här är ju ett hockeygeni. Jag brukar roa mig med att kolla på de här typen av bilder vi ser nu. Highlights från när Gretzky var som bäst där i Edmonton och LA Kings.
Och de som spelade med honom hyllade han för att han visste vad skulle hända i nästa skede. Det var inte att det var den mjukaste, finaste passningen eller bästa skott, utan det var att han var före i tanken.
Men alltså, när liksom, hur långt tillbaka måste vi gå i tiden för att det ska bli för stort glapp då? Att det liksom, jag menar så här, om du tar Björn Borg som ska spela med träracket, han skulle inte ha en chans mot någon tennisspelare idag.
Nej.
Även om han får ett modernt racket så skulle inte han kunna hantera det på det sättet.
Nej, men Wayne Gretzky med det spelsinnet han hade och tävlingsförmågan och hur vältränad han var. På tal om Björn Borg, såg ni när de hade den här superstartävlingen?
Ja,
han
vann ju 60 meter.
Han vann ju mot Björn Borg på 60 meter. Ja. Så nej, men, frågan, jag älskar frågan, men jag trodde att en etta var borta. För mig är det solklart att han skulle vara med och toppa poängligan. Tack vare den, ja, men spelsinnet och tävlingsnivå och hur pass ändå vältränad han var. Även om det såg ut, jag menar, du mötte ju honom till och med.
Mm. Nej, det var ju slutet av hans karriär. Ja. Det var fortfarande svårt just i huvud taget att få tag på han och lite där man pratar om ögon i nacken.
Sätt in honom i Tampa till exempel med Kutcher och Hedman och gänget där och Point. Nej, men då skulle vi upp mot 200 poäng.
jag tror att ni underskattar liksom hur svårt, alltså hur mycket tekniken har gått framåt, hur stort glapp det skulle vara för honom att komma in och liksom, ja, men som jag sa, bara aldrig skjuta med en kompositklubba.
Om vi håller oss borta från Eriks 150-200 poäng. Ja. Om vi svarar på frågan så är det bara ja, det skulle han göra. 50 poäng NHL, ja.
Innan jul, ja.
Ja, vi går vidare till den sista frågan här då. Ja. Oj, skulle en sumobrottare vara det bästa alternativet som en målvakt om man får välja någon från valfri sport? Det här är ju en av de så här stora frågorna liksom. Kan man hitta någon som är stor nog för att fylla hela målet i hockey?
Fick den här frågan ganska ofta när jag var, oh, där ser vi en sumobrottare. De har ju extrem balans och styrka och är smidiga för sin storlek sumobrottare. Så att i Färjestad undrar om, skulle det vara bättre med en sumobrottare i målet? Så jag räknade faktiskt på det, hur mycket de täcker. Men även en sån där sumobrottare, när han får på sig maxskydd och det finns ju maxmått på benskydd och så vidare för en målvakt, så skulle hen inte täcka hela ytan, utan det finns fortfarande att skjuta på. Och framförallt, det skulle vara väldigt svårt för dem att förflytta sig i målet. Så vi kom fram till där att vi satte upp en gunner också. Det finns såna här plank man kan sätta upp. Christer Holm uppe i Skellefteå, den fina målvaktstränaren där, har gjort så här så man kan stå och träna skott. Och då vecklar vi ut den ungefär som en sumobrottare. Och det visar sig att Rickard Wallin och gänget där i Färjestad lyckades pricka de här hålen. Så där är svaret faktiskt nej, att en sumobrottare skulle inte vara bättre än de skickliga målvakterna vi ser här i Sverige eller borta i Nordamerika.
Ja, Mattias, jag vet inte om jag har någon följdfråga.
Jag brukar vilja säga någonting när Erik har orerat här, men den här gången var det så här, han har ju till och med forskat i det här.
Och jag testar ju själv, jag ser ju mer ut som en sumobrottare nu, så vi kan testa i praktiken sen också. Nej,
så den släpper vi. Erik kan svara på det.
Okej, här är en fråga då. Hur långt ner i åldern får du gå på en hockeymålvakt för att det ska vara ett sämre alternativ än den här sumobrottaren?
Ja, men det där är en jättebra fråga, för Svenska Hockeyförbundet faktiskt börjar nu att i de yngre åldrarna så har de mindre målburar, så att det inte blir de här gigantiska målburarna för unga tjejer och killar som tar sina första stapplande plockningar där i buren, och man roterar ju när de är unga, så man, och CCM har varit schyssta och gjort utrustning som är väldigt lätt att sätta på av. Men just de här mindre burarna som är nu upp till U10 eller U9 någonstans där då, där skulle ju en sumobrottare fylla ut, ja, hela men, målet.
Okay, på ett riktigt mål då, är en genomsnittlig 12-åring i Sverige bättre än en sumobrottare? Hade det varit svårare för Rickard Wallin i mål?
Jo, men så är det absolut. Alltså, om du kommer upp, det är runt U11, där börjar man se de som är skotträdda. Vet, alla har ju inte den där genen som jag och många burväktare har, att man gillar nästan att bli träffad av pucken. Instinkten för de flesta är att man inte vill ha pucken på sig. Men när den selekteringen är gjord där man är 10-11 och kommer upp mot 13, jag skulle säga att en bra 14-årig svensk målvakt skulle ju vara betydligt bättre än en sumobrottare. Och en senior elitmålvakt, det kommer sumobrottaren inte ens i närheten av de här bästa burväktarna.
Ja, om det inte blir en sumobrottare, Mattias, vilken sport hade du hämtat en målvakt ifrån om du var tvungen?
Oj, vad är det svårt. Jag älskar ju handbollsmålvakter, för de är ju stenhårda.
Bara
den inställningen att de utan skydd och någonting, därför de skjuter ju hårt i handbollen. Så att handbollsmålvakt hade jag valt. Jag vill säga, helt orädd.
Om vi ska gradera så är det ju alltså höjden av galenskap nästan. Handbollsmatcher eller målvakter är ju topp. Pallika är ju, och de här killarna, de är ju helt otroliga att de vågar utan skydd för ansiktet. Och sen bandymålvakter också. De har ju inte heller...
Nej, men det är ju ett hopplöda, för de blir ju aldrig träffade, stackarna.
Och blir de det så bryter de fingrarna.
Ja, det,
och där bakom kommer ju hockeymålvakter och så kanske vattenpolomålvakterna om man inte gillar vatten.
Ja, det är bra. Hörrni, vi hade ju tävling senast. Jonathan Eriksson som var gäst senast signerade den här Detroit-hjälmen när vi hade tävling. Och vi har också en vinnare som ska annonseras. Andreas Arvidsson, hoppas du sitter där hemma och kikar på oss. Du får hem den här hjälmen som du har signerat. Ganska fin underteckning här.
Ja, mycket trevlig. Klassiskt med visir och allt.
Mm. Original Six. Ja, stort grattis.
Så är det. Hur mycket sådana souvenirer har ni hemma på kontoret eller i garderoben?
Väldigt mycket. När man har varit på så här NHL-resor och besökt och alltid köper någonting att ta med sig. Och du som har spelat över 900 matcher har
och har i stort sett ingenting.
Har du inte det?
Nej, faktiskt. Så att jag har ju genom åren fått väldigt mycket, men också upptäckt att alltså hur bortskämd man har blivit och vilken glädje det är till andra. Så jag har ju i stort sett skänkt allting och gamla matchtröjor, därför det uppskattas så mycket mer än vad jag själv uppskattar, för jag har ju faktiskt fått uppleva alla
de här
situationerna.
Du har det i hjärtat och minnet.
Ja. På tal om tröjor, jag funderar på det här hela programmet. Det här är dagens sista fråga och den viktigaste. Mm. Är Mattias tröja en polo eller inte?
Det är en sån här halvpolo som Tom Cruise brukar ha. Det passar ju.
Ja, jag och Tom Cruise.
Jag kör med mothugget rocktröja och du kör...
Är det ett ord? Det är halvpolo? Är det en grej? Stod det när du köpte det?
Ja, nej, men nu har Erik myntat det kanske.
Ja, det är snygg. Halvpolo, så vill jag bara säga att Håkan Loob gjorde ju 50 mål 1988. 89 vann han ju sen då Stanley Cup med Calgary, ändå de har vunnit.
Kan du sova nu när du fick in den?
Nu ska vi sova. Och se fram emot Toronto Tampa som är i natt. Titta på den. Och sen är det Frozen Friends. Det är alla 32 lag igång natten mot onsdag. Mycket att se fram emot i veckan.
God morgon NHL, är tillbaks fredag morgon 8:30. Missa inte det. Tack så mycket för att ni var med oss här idag.